Tack för möjligheten att få vara med här i Bollstakyrkan den här kvällen, vinterkvällen. Jag heter ju Anders, ja, och jag är gift med Lisa. Nej, ni är med här, alltså det går inte att säga fel här inte. Med Maria som sitter bredvid Lisa, så menar jag. Och vi, som sagt, var här och medverkat någon gång tidigare. För något år sedan också inne i Kramfors hade vi ett lepramöte. Någon av er som var med då. Annars är jag född i Stockholm, uppvuxen i tonåren i Huddinge, där Inga-Lill kommer ifrån, och Britt-Marie. Ja. Ni är systrar? Ja, just det. Och hon är stora syster. Så är det. Och sen har jag ju varit en hel del faktiskt. Jag har faktiskt i 8-9 år i Kalmar län. Och där har ju ni varit också. Mönsterås och Emmaboda. Så vi har ju sett våra andras namn och känner till varandra lite grann. Men det har inte mött så mycket. Men det var jätteroligt att få komma hit, Lars-Åke. Ja, jag är pensionär som ni förstår och ser. Men jag har under sista åren arbetat lite grann med MAF, missionsflyget. Det är ju alltså hjälpflyg. MAF står för Mission Aviation Fellowship. Och ordet mission betyder i det här sammanhanget egentligen inte, vad säger, mission i den bemärkelsen att missionera och evangelisera. Utan det är ett uppdrag. Ett uppdrag att hjälpa människor. Men sen finns det ju, eftersom det är ett kristet sammanhang, så finns ju också missionstanken självklart i MAF. Så MAF är egentligen en internationell stor organisation. Och kan berätta att var fjärde minut så lyfter och landar ett MAF-plan. Så någonstans på jorden. Och de som började med hjälpflyg egentligen, det var Röda Korset. Och vi i Sverige låg långt framme. Vi började redan precis för 100 år sedan. 1923 så började man i Boden att flyga sjuka människor med ett plan som var specialgjort som ambulans. Och det var nästan startskottet på just det här med att använda flyget för att transportera framförallt sjuka, medicin och på olika sätt hjälpa människor som behöver ha snabb hjälp. En oktoberkväll 1936 så gick en man som hette Carl Gustaf von Rosen. Han gick på Göteborgs gator i regn och blåst, som det ofta är i den stan. Och då gick han förbi ett Folkets hus och där var en affisch att en som hette Gunnar Agge, en missionär inom missionsförbundet, som skulle hålla ett föredrag om situationen i Etiopien. Etiopien hade ju blivit anfallen. Det var ju ett fritt land, Etiopien. Men så hade det blivit anfallet utav Mussolini som kom med sina trupper och tog över landet bara på något halvår. De hade mycket lättare att inta än vad våra grannar här som håller på och försöker ta ett grannland. Men det var ändå så att de hade, kan jag säga, 790 stridsvagnar, Mussolini, när de gick in i Etiopien. Och vet ni hur många stridsvagnar Etiopien hade? De hade 3 stycken. Så det var ju givet. Och det innebar ju att väldigt många människor blev lidande. Många människor dog, blev skadade och många människor var hungriga. Och då kom den här missionären Gunnar Agge och berättade om ambulanserna som hjälpte människor och körde i Etiopien för att rädda människoliv. Och då när han satt där och lyssnade på honom, han hade inte gått dit för att höra det, utan det var bara för att det var kallt ute som han hamnade där. Gustaf von Rosen var en cirkusflygare. Han var konstnär. Han körde och gjorde konstverk och uppträdde inför publik och tjänade pengar på det sättet. Och det var ett våghalsigt program han hade med sin flygmaskin. Och när han sitter där så bara känner han, vad håller jag på med? Underhåller människor. Jag skulle kunna hjälpa människor i Etiopien med mitt flygplan. Så när han går hem på kvällen så skriver han ett brev till prins Karl som är ordförande i Röda Korset och erbjuder sina tjänster gratis. Och prins Karl tände på det där, men när han började prata med andra flygare så sa de, men det där är en cirkusartist, det kan inte säkert att han kan göra något. Så då tog de och sa, nej men det undrar vi. Men prins Karl, han trodde på honom, så att han skrev till honom, kom till Stockholm så ska vi prata om det. Och så resulterade i att Carl Gustaf von Rosen fick möjlighet att åka dit ut. Han fick 150 kronor i månaden som lön och så flög han och flög ut förnödenheter, mat, sjukvårdsmaterial, och läkare och andra ut för att hjälpa den trasiga, söndersargade etiopiska befolkningen. Det var egentligen starten. Sen vet ni att Biafra-kriget kom sen 50-talet och då var han i farten, Gustaf von Rosen. Ni som är lite äldre, ni känner till honom. Och sen tillbaka till Etiopien så höll han på att flyga och hjälpa människor även i Etiopien under de hungersår som var flera gånger på 60-70-talet och till och med på 80-talet. 1945, då slutade kriget och då var det många missionärer inom olika kyrkor som stod och stampade och ville åka ut efter kriget, ut till Afrika, ut till Kina och Sydamerika. Och så fanns det också faktiskt många missionärer som var ute i de här länderna och hade varit där under hela kriget, för de kunde inte återvända till Sverige. Och då fick Gustaf von Rosen den här visionen om att köpa in en DC-3. Som han åkte ut med missionärer, tog hem missionärer, höll på flera år med den där. Vet ni vad planet hette? Ansgar. Det var namnet på den här som höll på i många år. Bara för att hjälpa missionen och missionärer. Och därför så har, kan man säga, Gustaf von Rosen en viktig roll när vi pratar om missionsflyget. Nu ska ni få se, jag ska berätta för er, nu ska ni få se en film som på 3 minuter som presenterar lite grann av vad MAF är, men framförallt hur det började ute på Papua Nya Guinea. Och den är 3 minuter lång, så kommer jag berätta lite mer och sen ska ni få se en film som är 58 sekunder. Så det går fort, då får ni hänga med. Och så kommer jag berätta lite grann till och så avslutar jag med att visa en film på 3 minuter om vår luftbro nere vid Panzisjukhuset i Kongo, där du har varit mycket. Ja. Ska vi titta på den första filmen då?
Shortly following World War II, a small group of Christian airmen returning to civilian life met together at a Bible college in Melbourne, Australia. They met to discuss the possibility of employing their wartime military aircrew training to provide an air service to remote area missions. These visionaries believed that aviation could be used to cross borders and barriers, helping to bring hope, healing, and the message of the gospel of Christ to isolated peoples around the world. Just 3 years later, on the 7th of May, 1951, Australian pilot Harry Hartwig lifted off from Madang in his Auster autocar for his first mission flight into the interior of PNG. And so, Mission Aviation Fellowship was born in Papua New Guinea. Now, 70 years later, MAF stands as the longest continually serving air service in the nation. Today, with a fleet of 10 Cessna 208 caravans, a national team well over 100 members strong, and a team of international staff from 13 nations, we are continuing the legacy of serving together to bring help, hope, and healing to isolated communities such that they are changed by the love of Christ. It hasn't always been easy. The stones of our memorial garden remind us of the many pilots and team members who have made the ultimate sacrifice in the giving of their lives in service to the Lord and the people of PNG. This includes our very first pilot, Edwin Harry Hartwig, who was killed in his plane just 3 months after that first flight that launched the mission of MAF in PNG in 1951. But through it all, the Lord has been and continues to be faithful. Each year, flying more than 400 medical patients, some 35,000 passengers, and nearly 2 million kilos of cargo, MAF remains a lifeline of connectivity to remote communities and a source of logistics support to the missions and agencies impacting those communities. We ask that you join with us as we give praise to the Lord for the 70 years of blessing, and pray with us that MAF will be able to continue in our mission of demonstrating the love of Christ to those we serve for many years to come. Mission Aviation Fellowship in Papua New Guinea, 70 years on and still going strong.
Ja, Papua Nya Guinea, ett mycket intressant land som är långsmalt. Och det finns tre vägar, men de går ifrån norr till söder på tre ställen. Man har ingen kommunikation emellan. Så flyget har en fantastisk uppgift här. Inte minst när det gäller att transportera sjuka, kvinnor som behöver speciell vård med tanke på födsel. Och på olika sätt så är just Papua Nya Guinea ett väldigt viktigt land för missionsflyget. Vi har haft många missionärer där och har idag en familj som heter Edsmyr. De har arbetat där några år och kommer tyvärr att behöva åka hem på grund av sjukdom just den här månaden. Men de har gjort en fantastisk insats nere på Papua Nya Guinea. MAF internationellt består egentligen av tre avdelningar. Det är Amerika, USA, det är London och England, och så är det Australien. Och de här tre delarna, där ingår vi då i Europadelen, MAF Sverige. Men den första piloten i MAF, det här började alltså efter kriget. Många piloter som hade flygit i Europa och fällt bomber, de tyckte ju att här har vi satsat så mycket av medel för att kunna flyga och för att kunna flyga in förnödenheter och inte minst bomber och vapen för att döda. Varför gör vi så lite för att rädda människor och ge evangelium? Och då startade 1945, precis efter kriget, en pilot som hade flygit mycket förnödenheter, inte varit med i kriget, men servat med mat och transporter. Det var en kvinnlig pilot, en ung tjej, 19 år gammal, Betty Green. Hon startade MAF. Det är intressant att veta att det var en kvinnlig pilot, 19 år gammal, som var den första som satte igång med MAF. Det var i Amerika. Hon började flyga mellan Kalifornien och ner till Mexiko och Peru och höll på med det i många år. I Europa så var det en som heter Stuart King och James Hemmings. De två var det som startade här i Europa. Och sen hade vi den här Harry Hartwig i Australien, eller Papua Nya Guinea. Det var själva pionjärerna. Idag så har MAF 135 plan som flyger i 35 länder. Så det är en ganska stor flygflotta. Jag kan säga på en gång faktiskt det här att jag har delat ut det här kortet. Jag vill bara säga det. Det är ett boarding card. Ni som flyger ibland, ni vet att man får ett sånt när man checkar in. Och sen när man ska gå på planet, då kommer det någon flygvärdinna som står och river den där, och så får du behålla den där lilla biten som det står vad du ska sitta och så här. Den andra biten, den behåller de. Och vi ska göra likadant ikväll. Ni kommer inte ut ur den här lokalen förrän ni har skrivit namn, adress. Ja, det gör ni väl säkert. Men jag kommer i alla fall stå där och erbjuda mig att riva. Och ni ska få behålla den här biten. Och det ni förbinder er för, det är inga pengar, utan det är bara att få information. Då får ni den här tidningen som kommer ut en 5-6 gånger om året, som berättar om missionsflyget. Du kan se den där ute, du får gärna ta en sån efteråt. Alla som vill får gärna ta den här. Och tar ni inte den, så tycker jag att det är tråkigt. Däremot så blir jag väldigt ledsen om ni inte fyller i den här. Jag vill gärna ha de här boardingkarden efteråt. Så kan jag säga på en gång att jag har också lagt ut en väldigt bra, intressant folder. Ta med den hem. Det finns så det räcker till alla där ute. Det är en bensindunk. Men det berättar om det här, mycket av det jag har berättat och berättar nu. Men också om mycket mer om missionsflyget. Så den får ni gärna ta. Och sen är det en sak till som jag har med mig. Och jag säger det på en gång. Det är den här boken, Vingar som ger människor hopp. Och det är han som startade i Sverige, Lars-Erik Wallhagen. Han startade MAF Sverige. Han har skrivit den. Och det är en mycket intressant bok med mycket bilder och mycket bra information och text. Den boken får ni ta om ni lovar mig att ni swishar 300 kronor. Gör ni det, så får ni ta den boken. Och har du inte råd att swisha 300, så swisha 200 då. Men jag har bara två böcker så att, med mig. Det är lite tungt att ha med sig för mycket på tåget när vi åker hit. Vi flyger inte, men vi använder SJ, det billigaste idag. Men nu kan jag säga då en gång till att vår uppgift som MAF, det är att hjälpa de som hjälper. Vi flyger alltså, 2000 olika organisationer använder sig av MAF för att flyga ut medicin, personal, pastorer, evangelister för att missionera, mat, vatten, allt det här. Det gör Röda Korset, det gör Läkarmissionen och Pingstmissionens U-landshjälp och Erikshjälpen. Och då använder de MAF. Så MAF hjälper de som hjälper. Så om du vill vara med och supportra MAF, då hjälper du alla de här organisationerna. Så att tänk på det. Vad jag är ute efter idag, det är ju att informera om det här, för det är vår uppgift. Men det är också att samla in pengar, för att det här finansieras bara med gåvor. Och det tredje, det är att vi är ute och vill rekrytera ny personal. Kanske det sitter någon pilot eller någon flygvärdinna eller någon som vill, flygtekniker som kan göra en insats i MAF. Så det är de tre sakerna som vi gör. Informerar, försöker få in medel och för att rekrytera ny personal. Vi har en väldigt bra värdegrund. Det är två saker i värdegrunden för MAF. Det första, det är att vi räknar med att de som arbetar här, de är kristna. De har en kristen tro, tro på Gud. Och det andra, det är alla människors lika värde. Man behöver inte vara kristen för att flyga med MAF. När vi kommer ut till en avlägsen by, fjällby eller bergsby i Papua Nya Guinea, så frågar vi inte vilken religion man tillhör eller vad man har för inkomst, om man kan betala för sig, om man är, vem man är. Alltså, alla människor har samma värde inför Gud. Och vi hjälper alla. När jag kommer ut, då får jag betala när jag ska flyga med MAF. Men man frågar inte den som man vill hjälpa om man har möjlighet, utan alla som behöver hjälp får det. MAF Sverige startades för 40 år sedan, eller 41 år sedan är det nu. Vi hade 40-årsjubileum förra året. Och som jag sa, Lars-Erik Wallhagen som har skrivit den här boken, han samlade ett 60-tal personer på Nya slottet Bjärka-Säby, som har varit vår församlingsgård, den församling som jag har tjänat i 30 år. Sionförsamlingen i Linköping. Och då bildades den här föreningen. Och jag ska tala om för er att om inte vi hade missionsflyget, då skulle det se ut så här som vi får se på nästa film. Ja, det där var inget kul, va? Men så är det tyvärr på många platser och många områden. Ta Madagaskar, där du har staden som ligger nere vid kusten. Där är sjukhus. Uppe på berget så bor människor, och där finns det människor som behöver ha hjälp. Det tar 4 dagar att åka den här vägen mellan huvudstaden och upp på berget. 4 dagar. Men om du flyger så tar det 25 minuter. Så bara, alltså bara tänk dig, 25 minuter så är du nere och får hjälp. Och så är det på många platser. De länder som vi arbetar i, förutom Papua Nya Guinea och Kongo, så är det Kenya. Och det är i Tanzania, har varit en hel del i. Vi har varit i Bangladesh i många år. Och kan säga att Kongo och Uganda är 2 av de här huvudplatserna som vi arbetar i. Vi kan säga också att vi har ett 90-konto. Och vi är helt beroende av att människor blir månadsgivare och vill vara med oss och stödja oss. Det är en ny ledare för MAF. Han heter Bertil Nilsson, jobbat på Volvo i Göteborg, och han har gått in nu som CEO, som vi säger, eller ansvarig för det. För några år sedan så var jag nere i Kongo, Demokratiska republiken Kongo. Ni vet att det finns i nordöstra delen ett väldigt krig som pågår. Det är rebeller, det är soldater, det är andra som våldtar kvinnor, skadar dem, deras underliv, för och vill åstadkomma, kan man säga, ett folkmord på det sättet att man inte kan föröka sig utan man vill förstöra. Då har ju doktor Dennis Mukwege byggt ett, tillsammans med oss från Sverige, pansarsjukhuset, där han tar emot ungefär 3000 kvinnor varje år som han opererar och hjälper och stöder. Och här är MAF involverad med att vi kör de här kvinnorna, hämtar dem ute i bushen och flyger dem till sjukhuset där de får vård och där de får hjälp. Och inte minst detta att det är ett utanförskap. Alltså en kvinna som har blivit våldtagen är inte välkommen hem. Hon blir utkörd i hemmet, han får inte vara kvar i byn och hon förlorar all social kontakt. Och Här gör doktor Mukwege en fantastisk sak. Han hjälper de här kvinnorna, inte bara med operation och så, utan ett socialt nätverk, att de får börja lära sig saker, försörja sig själva, få hjälp med olika saker och få komma hem igen och kunna leva ett någorlunda värdigt liv. För ett år sedan så var Magda Gad på Expressen, var ute där med oss med missionsflyget och skrev reportage. Och det är det vi ska få se nu i 3 minuter. En film om hur Dave Jakobsson, eller David Jakobsson från Odensbacken, han har hållit på nu i 30 år och flygit människor där i Kongo. Och han talar ju på engelska. Och för dig som inte då hänger med riktigt så kan jag bara säga att när filmen börjar så berättar han om hur han var hämtade kvinnor som skulle få hjälp på sjukhuset. Hur desillusionerade de var. Deras blick var helt tom, var död. De var liksom, hade inget hopp. Och så berättar han i slutet på filmen hur när han kör dem tillbaka igen, där de har fått livsgnistan tillbaka. Hela livet är förändrat genom att de har fått den här hjälpen. Och så, när han berättar det här så han kan inte hålla tårarna tillbaka, utan han är så rörd och gripen själv. Och med på filmen är också Lina Andros, Israelsson heter hon numera. Och hon är med och du ser henne här som en vit kvinna bland de här. Varsågod, vi tar de här 3 minuterna.
I have flown thousands of people here in Congo. And to see the faces of these women, I don't think I've really ever seen women or anybody with such downcast, sad, just totally lost hope.
Tulikuwa tukona kimbia mvita. Wabandi wawili watatu wakanibana.
Alinibakaka. Mimi nyumba wakanichukia watoto wote. Wazazi wangu wakanitupa nikienda tafuta tu kwa kuikata.
And as I'm strapping them in the airplane, trying to engage in conversation and stuff like that, there was just nothing there. It was just no connection whatsoever. But, you know, we did the flight. We brought them here to Bukavu. They went to the Panzi Hospital. And then a few months later, I had the opportunity to fly them back. And the transformation was enormous. To see the same women, because I had the manifest from the first flight, and if you could have seen the age group and the weight, they were all just skin and bones. And to then bring them back, they had regained more body weight, and just the joy and the exuberance and the connectivity that I was able to have was a complete different story. And you know, those are the days for me as a pilot that is, you can't put a high of enough joy. I mean, then you realize what an incredible privilege it is to be flying in these type of situations and the partnership with Panzi.
Each year we are treating around 3,000 women here at the hospital. Our vision is to work with Mission Aviation Fellowship to help us in our project. We hope that we can succeed to get the airstrip at Lemera. And in this part of South Kivu, really the need of the airstrip is very important.
Ja, det var Dr. Dennis Bukwege som ni mötte här på slutet. Och han vädjade till oss om att kunna få bygga en flyglandningsbana heter det, som gör att de kan hjälpa ännu fler kvinnor där ute. Och det är det som vi samlar in pengar till just nu, att hjälpa dem med att få möjlighet att komma till Panzisjukhuset och få hjälp. Det står ett swishnummer här på den här lilla talongen som du sen får behålla. Och du får gärna vara med och stödja oss. Jag tror att vi ska ta upp en kollekt nu innan vi fortsätter. Skakad över det du berättar, och det vet vi ju, det som sker borta i Ukraina. Vi ber ständigt för landet och folket. Hörrni, vi ska gå mot avslutningen. Jag ska ge er några tankar från ett par verser i en psalm. Och vi hörde ju av Lars-Åke, vi ska låta Guds ord rikligen bo ibland oss. Och så här står det i psalmen 121. Jag lyfter mina ögon till bergen. Varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Jag har en god vän som heter Bengt. Han kommer från Kiruna. Och när hans mamma skickade iväg honom ut i livet när han var ung, så sa hon så här: Bengt, kom ihåg, se uppåt, räkna med Gud, han räknar med dig. Se uppåt, räkna med Gud, han räknar med dig. Och de här tre tankarna vill jag skicka med här i avslutningen av vår gudstjänst. Att min blick gå mot bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Det är lätt att titta uppåt när vi tittar efter flyget, när flyget ska komma. Israels barn fick lära sig det när de hade gått i öknen och lämnat Egypten bakom sig med hela den faraoniska armén som kom för att ta tillbaka dem igen. Och de har ingen möjlighet att komma undan, utan det är havet framför dem och det är stängt på sidorna och så har de armén bakom. Men då har de en enda utväg där det inte fanns, där det inte var stängt. Och det var att se uppåt. Och de börjar ropa till Gud. Och Mose ropar till Gud och Gud visade en väg genom Röda havet. Och så kom de undan. Att se till Guds möjligheter i en svår situation, det är det som du och jag får göra. När anhöriga helt plötsligt rycks bort, sorgen kommer, eller om vi drabbas av sjukdom, eller om vi drabbas av familjetragedier, se uppåt. Räkna med Gud. Se uppåt. Vi människor är skapade för att se uppåt. Egentligen själva ordet människa betyder antropos. Och ordagrant betyder det en varelse skapad med ansiktet vänt uppåt. Vi är skapade för att leva i gemenskap med Gud. Titta på djuren. De flesta djuren, de tittar ner, va? De letar föda. De ser neråt. Men vi är unika. Vi ser uppåt. Vi räknar med Gud. Och jag vill bara skicka med dig det. Se uppåt. Finns en som har kommit för att upprätta kontakten mellan oss människor och Gud. Och det är Jesus. Han kom som människa för att ge sitt liv för dig och mig. Se uppåt, se på honom. Han som hängde på korset, dog för dina och mina synder. Han är vår frälsning. Och jag tycker det är viktigt att få med det i varenda möte, att vi måste få klart för oss, finns ingen annan väg till Gud än genom Jesus Kristus. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. En tillflykt är han, urtidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. Se uppåt. Det andra här var räkna med Gud. Det är väldigt gott att i oroliga tider ändå få räkna med Gud. Jag har en god vän, pastorskollega, bor nere i Höganäs utanför Helsingborg. Han ringde till mig förra våren. Vi skulle vara tillsammans i ett sammanhang och han sa, jag kan tyvärr inte. Min fru har fått dödsdomen, hon har fått cancer. Och jag kan inte komma till det här mötet och vara med. Och så berättade han för mig hur hans, när han kom och flyttade in i Höganäs bara för 3-4 år sedan, kommer han och flyttar in. Och när de bär in sina grejer så kommer en granne. Och den här grannen, han frågar ju självklart, var kommer ni ifrån och vad har du gjort här i livet och så här. Vill skapa kontakt. Och han berättade att han var pingstpastor. Ja du, sa den här mannen. En sak ska jag klart för dig på en gång. Jag är ateist. Så du behöver inte tänka på att snacka med mig om Gud. För jag är ateist. Och så har det ju gått några år nu. Och de har ju kanske pratat ibland, men mer har det inte varit. Och så när hon har fått den här Ingrid, när hon har fått sin dödsdom, så möter hon den här mannen. Och så kommer han fram och pratar med henne. Och så säger han, hur är det med dig? Ja, det är dåligt, sa hon. Jag har fått precis besked att jag ska få bara några månader till, sen kommer jag dö i cancer. Och han bara tittar på honom. Men du verkar ju oberörd, sa han. Du verkar inte, är du inte förtvivlad? Nej, sa hon. Jag räknar med Gud. Jag är kristen. Jag tror på Jesus. Och jag vet att om Gud har ämnat ta mig hem nu, då är jag färdig. Jag ska inte begravas i en grav bara, utan min ande kommer att gå till himlen. Jag räknar med Gud. Jag räknar med en himmel. Och han blev så tagen. Så att när det hade gått några dagar, någon vecka, så började han fråga ännu mer om det här. Och de fick flera goda fina samtal. Och nu var hon nästan så gott som död. Hon dog sedan i april månad. Och då, innan hon dog, så kommer de och går över gårdsplan. Och då sitter den här mannen där med en kompis. Och så säger han: kom! Och ropar på Ingrid och Stig. Och när de kommer fram så säger han till sin kompis: den här kvinnan, hon tror på Jesus. Hon ska dö, men hon ska gå till himlen. Och du vet, nu har jag börjat att be till Jesus. Och jag tror att när jag dör, då kommer jag också till himlen. Och jag ber varje dag till Jesus. Men vad som sa det? Det var ateisten. Han som sa: kom inte hit och snacka om Gud och Jesus. Men du vet, när man möter såna här saker, att någon som räknar med Gud, då ger människor, kanske glömmer de väldiga deklarationerna de har, och så vänder man sig till Jesus för att få hjälp. Räkna med Gud, för det sista då, han räknar med dig. Kom ihåg det, han räknar med dig, han behöver dig. Ingrid, hon fick vara ett redskap för den här mannen som var ateist, att han blev en kristen. Men han, Gud räknar med dig. När jag blev frälst, jag låg uppe i Örnsköldsvik, Gideå flygplats, närmsta flygplats efter Höga Kusten flygplatsen, så mötte jag Jesus på ett möte i Örnsköldsvik. Och det märkliga var att när jag lämnade mitt liv till Jesus, så sa Jesus: du har dött för mig, jag tror på dig. Vet du vad han gjorde? Han döpte mig i helig ande. Så jag började tala i tungor. Och det här var i en kyrka som inte alls var känd för det. Det var tyst, det var dödstyst på mötet. Men jag började tala i tungor. Och jag upplevde hur Gud fyllde mig med sin ande. Och jag kunde inte sluta tala tungor. Så när jag åkte hem med min lilla vita folkvagn till förläggningen i Gideå, så bara talade jag i tungor. Jag sa som Karl den 12 sa: när kulorna ren, det här ska hedan efter bli min melodi. Det här vill jag hålla på med. Och det förändrade mitt liv. Jag fick en helt ny inriktning i mitt liv. Strax efter åkte jag ut till Frankrike för att lära mig franska. Och har trott att jag skulle ut som missionär. Men jag hamnade istället i Vilhelmina som evangelist. Och så har jag arbetat i flera och många olika församlingar. Men jag har räknat med Gud. Och det fantastiska är att Gud räknar med mig. Han behöver mig. Här strax före jul så skulle jag ta tåget en tidig morgon ifrån Linghem station. Och jag står där och så kommer det fram en kille i 40-årsåldern som är ganska påstryken. Och så säger han: hör du, sa han, det här tåget, går det till Norrköping? Ja, det gör det, säger jag. Ja, ska du dit? Nej, ja, jag ska igenom där, men sen ska jag vidare upp till Strängnäs eller Södertälje. Och jag ska predika där i ett möte. Ja, predika? Är du religiös? Nej, sa jag, det är jag inte. Det är det sista jag är, sa jag. Jag är inte alls religiös. Va? Men du ska ju predika. Ja, men jag är inte religiös, men jag har en relation med Jesus. Och jag ska tala om Jesus där uppe. Det var konstigt, sa han. Du måste ju vara religiös. Nej. Och så kom tåget. Och jag tänkte, nu går jag in och sätter mig någonstans här och laddar lite grann för mötet. Men då kommer han ju: jaha du, nu ska du berätta om Jesus för oss här. Får jag höra om det? Och det var ju mycket folk på tåget. Och de såg ju hur de satt liksom. Det var ingen som tittade upp, utan de var väldigt intresserade av sina telefoner och annat. Men han frågar på: du, berätta nu om vad det innebär att vara, ha relation och inte ha religion. Och jag tänkte, jag får göra det. Så jag berättade om min frälsningsupplevelse och vittnade om Jesus. Och det satt vi 20 minuter där, massa. Det var säkert ett 15-tal personer som satt nära och hörde mitt vittnesbörd. Han räknar med dig. Han räknar med dig i olika sammanhang. Om vi är öppna för de dörrar som öppnas. Han vill använda dig och mig. Och det som är fantastiskt är ju att den helige ande vill leda oss. Det är ju den helige ande som vill använda oss till att göra saker och ting för Gud. Det är inte bara så att vi har att vi ska ha en andaktig fin stämning på en gudstjänst, utan den helige ande kan ju komma med överraskningar. Kan bli väldigt spännande. Precis som det var på missionskonferensen uppe i Umeå för några år sedan, när det var missionsmöte på kvällen, och så ställer sig en man mitt upp i mötet och säger på sin norrländska: inte ska du köra Mercedes, du ska köra Toyota, säger Herren. Han sa inget mer, satt han sig ner. Alla tänkte ju, det där är en sån där lite speciell människa som kommer med sina, ja, som folk så där tog det inte riktigt på allvar. Men efter mötet så kommer en missionärsfamilj fram och gråter, ett par, och vill ha förbön. Och då säger de: det här budskapet var till oss. Vi har varit ute idag och tittat och provkört en Mercedes. För vi har sagt, vi har varit missionärer i Tanzania många år, och vi har sagt att vi ska inte återvända dit nu. Gud vill nog ha oss här hemma i Sverige nu. Och så har vi provkört en Mercedes idag, men vi har inte beslutat att köpa den. Och så sitter vi här och så har vi en Toyota som väntar där ute i Tanzania. Och så fick de förbön, och det vart ingen Mersa, det kan jag säga, utan det blev utresa till Tanzania istället för att fortsätta att köra Toyota. Men vad spännande, Gud visste ju om det. Folk tänkte, den är ju en knäppis som kommer med sånt budskap. Men Gud visste. Och det är det här som är spännande med att vara en kristen. Den helige ande kan ju uppenbara saker och använda oss på ett sätt som vi inte räknar med. Och som vi kanske inte vet om att vi blir använda. Se uppåt, räkna med Gud. För han räknar med dig. Amen. Tack Jesus för att du har gett oss den helige ande som kan leda oss i tankar och ord och gärning. Tack för att vi får vara med i ett sammanhang där vi förväntar oss att den helige ande agerar. Att vi är i ett möte där vad som helst kan ske. Du kan hela, du kan bota, du kan röra vid kroppar som är trasiga, Herre. Du kan hela knän som har kraschat, du kan skapa nya organ i kroppen, Herre. Du kan göra allt. Och Herre, vi vänder oss till dig, Herre, och vi ber att vi skulle få se mer utav detta. Vi vill se uppåt. Herre, vi vill räkna med dig. Vi vet att du räknar med oss. Amen.